Välkommen till vår podd Vad tycker kyrkan då? Med mig, Katarina Wendahl, som är adjunkt i Svenska kyrkan i Norrköping.
Och med mig, Thomas Werfman, som är kyrkoherde i Norrköping.
Och idag så är det lite speciellt för att jag ser inte det. Jag sitter i studion här som vi brukar vara i.
Studion i Norrköping?
Du är inte här.
Jag är inte här, fast det känns konstigt att säga för mig själv att jag inte är här, för jag är ju här.
Jag vet ju att du är i mina lurar här, men du är någon annanstans.
Du är där du är. Jag befinner mig i Assisi i Italien och det är underbart här. Jag befinner mig på sluttningen, kan vi säga, mellan själva den medeltida staden och den stora breda dalgången nedanför. Ett underbart, nästan paradisiskt landskap med små gårdar och pinjeträd och cypresser. Man känner sig som en gammal romare.
Ja, alltså jag kan se det framför mig nästan när du berättar.
Ja, olivlundar och så vidare. Men att jag är här är ju faktiskt för att jag gör något alldeles unikt i mitt liv. Jag är nämligen ideell medarbetare.
Ja, i kyrkan.
Åt Borensbergs pastorat. Jag är med på ett konfirmandläger. Och har till
som ideell
att vara
medarbetare.
Ideell medarbetare och är nattansvarig. Så att jag sitter uppe på nätterna och kollar att alla somnar och har liksom, om något skulle hända så rycker jag in. Och i natt satt jag uppe till ett, men då hade det varit tyst länge och så smög jag omkring och insåg, nej, de är tysta. Och då gick jag och la mig.
Men konfirmander idag är ju oftast väldigt välartade.
Ja.
Är de inte det? Mycket mer än när vi var konfirmander.
Absolut.
Det känns som att då var det ju att man skulle busa på konfirmandlägret. Likaså att alla skulle konfirmera, skulle alla busa på konfirmandlägret. Nu behöver ju inte alla konfirmeras och det har försvunnit det där att busa.
Det är klart att det är ett välartat gäng vi har med oss och de är roliga. Sen händer det saker hela tiden som man får ju vara med och så, men det är skojigt. Men det här att jag är ideell, jag brukar ju jobba så mycket och sen familj och bo på två ställen. Så jag hinner ju inte göra mer än att jobba, så att det här är ju för mig unikt att ha tagit ledigt och från mitt vanliga jobb som kyrkoherde och är här faktiskt bara som människa, eller vad ska vi säga, kyrkoengagerad kan vi väl säga.
Ja, du vet hur det kan vara.
Absolut, andra. Så att det känns jättebra. Men jag får fråga dig, brukar du vara ideell?
I kyrkan?
Ja, eller överhuvudtaget?
Ja, alltså jag är ju med i Rotary till exempel.
Rotary?
En ideell uppgift så.
Och du har ju till och med fått mig att omvärdera Rotary. Tidigare såg jag ju det framför mig som att det var ett gäng människor som samlade oss åt lunch tillsammans och inte gjorde så mycket mer.
Nej, vi har ju ganska stort integrationsprojekt, eller vad man ska kalla det för.
Jag menar det. Eftersom jag jobbar nära dig har jag ju förstått att ni gör ju massor med saker i Rotary. Ja. Jag är ju en riktig Rotary. Jag är som en hangaround till Rotary.
Ja, det är flera av dina kollegor är ju med i Rotary.
Nej, men Rotary högaktar
jag numera. Det är som att du måste gå med
nästan. Ja, fast jag tror att det känns bekvämt för mig att bara vara en supporter och supporta dig och några.
Ja.
Precis. Mera Rotary säger jag, men jag kanske inte behöver vara med. Vi får se.
Men det är i alla fall en ideell uppgift jag gör. Fast det är inte i kyrkans. Alltså det är svårt som präst ofta. När jobbar man och inte, om man går till gudstjänst i den församling där man jobbar fast man är ledig, är man ideell då eller jobbar man? Eller det är ju svårt att säga lite grann.
Det är väldigt svårt att säga. Allt flyter ju faktiskt samman i det, så det är ju klart
det
att det är
lite för dig blir det ju inte särskilt nu när du tar ledigt och gör det här verkligen.
Ja, det känns som att jag verkligen är ideell på riktigt. Sen har du på ett sätt. Men vet du att jag inser att jag inte haft en konfirmandgrupp på 22 år?
Nej.
Nej, så är det. Jag har ju under mitt prästliv har jag ju ägnat mot andra saker.
Ja, du har ju satsat på ledarskap.
Ja, jag har ju varit kyrkoherde ganska tidigt. Så att jag har inte haft egna konfirmandgrupper sedan i Ringarum. När jag var kyrkoherde där, och det är ju mycket länge sedan.
Känns det bra då?
Ja, det känns oerhört bra. Jag är inspirerad. Jag har fått massor med idéer om hur man kan lägga upp konfirmandarbete och hur man skulle kunna göra det på ett bra sätt. Och... Nej, jag är inspirerad. Och det är väl egentligen det som är min spaning också kring konfirmation.
Ja, då kan vi ta en P3-övergång här då? Till
ja, en P3-övergång. Mm. Och jag tycker ju faktiskt när jag tittar, nu har jag varit här med ungdomarna nu i flera dagar och jobbat med dem och vi har hållit på och pratat. Så, och då börjar jag slå med det här med konfirmation. Alltså, vi har ju väldigt få konfirmander överhuvudtaget i Svenska kyrkan. Mm. Jag tror att vi är nere på 11% av befolkningen. Och när jag konfirmerade mig 1997, då var det ju säkert 95%.
Ja, det var, de sa det var som att inte om ska du gå och läsa, sa man ju. Utan var eller när. Alltså det var, man skulle göra det bara. Det var så.
Man skulle bara gå och läsa. Det var ingen
option. Det var inget snack om den saken.
Nej, jag kan ju som sagt aldrig komma ihåg att jag överhuvudtaget... tog ställning till om jag skulle konfirmera mig eller inte. Jag bara gjorde det.
Nej, precis. Läsa fram, sa man också.
Läsa fram. Och jag tycker samtidigt att konfirmation är viktigare än någonsin i vårt samhälle och vår samtid.
Varför då?
Jag tänker mig att det handlar om att vi behöver ge unga människor någonting som handlar om det goda. Och det goda i meningen är ett större sammanhang än bara deras eget privata sammanhang. Alltså att få ett tillfälle att tala om vad är ett gott liv, vad är en människa, hur lever vi tillsammans. Och på ett annat sätt än vad jag tänker mig att skolan någonsin kan göra. Där vi kan göra det utifrån en viss ståndpunkt och en viss vinkel. Men ändå då utifrån en kristen vinkel som är öppen för... olika sätt att vara och leva och förhålla sig. Och det tycker jag att vi faktiskt kan i kyrkan. För jag tycker det är paradoxalt att vi är bättre på att göra konfirmation än någonsin.
Ja, det är vi.
Vi jobbar tillsammans i arbetslag. Vi ger dem goda upplevelser. Vi har metoder att få människor att samtala på ett annat sätt än vad det var 1977 i alla fall.
Ja, då behövdes det ju inte. Nej,
det fanns ingen medvetenhet om att man ens skulle tala med varandra på det sättet. Och
så nej, det men då var det ju undervisning.
Det var undervisning verkligen. Och på, så det paradoxala att vi nu är färre än någonsin som kommer trots att vi är bättre än någonsin.
Ja.
Och trots att jag faktiskt tycker att det nog behövs mer än någonsin.
Mm. Men det kanske är också ett symptom. Alltså... ungdomar idag har ju så otroligt mycket ofta. Eller så kanske de inte har så jättemycket. Men det är ju antingen eller. Många är ju väldigt upptagna. Alltså skolan är pressande. Man har en massa aktiviteter och så försvinner det här i bruset.
Ja,
kan det inte vara så?
Det är klart att det är lätt analyserat varför de inte kommer. Det är som sagt att det tänker jag mig, dels handlar det rent om att hur vi rekryterar konfirmander. Hur får vi dem att veta att det finns? Hur får vi dem att förstå att de ska vilja komma? Men att bryta igenom i hela det bruset är ju inte alls enkelt.
Nej, det är ett helt annat brus, verkligen.
Det är ett helt annat brus. Sen har vi väl också en tid när vi lever. Och det är svårt att få koncentration på saker. Det är svårt att få konfirmander att komma under ett... Man ska ofta förbinda sig ett helt år.
Mm, det är en lång tid.
Det är en väldigt lång tid. Och samtidigt ska man bygga en grupp och få till ett samtal så måste man ju träffas under en lång tid.
Mm. Och sen kanske inte föräldrarna är jättepå heller. Alltså,
nej, föräldrarnas
minnen. Det är också en grej.
Föräldrarnas minnen är ju ofta av en konfirmation där man faktiskt har suttit som i undervisning. Vi har hållit på med undervisning ganska länge, förstås.
Mm.
Så att det är på det sättet. Däremot är min erfarenhet även här, när man väl börjar tala om något viktigt. Tala om döden eller kärleken eller livet. Ja, men då går det att få till väldigt bra samtal väldigt fort. Behovet är ju enormt. Det var ju till exempel gott att vi här kunde samtal om de här förfärliga terrordådet i Manchester nyligen här precis. Att vi, då var vi samlade och faktiskt kan prata om det. Om det man är rädd för och det man hoppas och tror och vill.
Och så. Ja. Men,
tänker du att vi kan återta den här seden? För att det var ju en sed en gång där folk bara gick iväg och hade konfirmationen. Som du. Tänker du att vi kan återta seden?
Kanske. Ja.
Ja.
Jag tror alltså inte sede. Alltså det, hela samhället är ju annorlunda idag. Det är ju inget enhetssamhälle. Det är inte så att 100% eller 97% tillhör Svenska kyrkan. Så kommer det ju inte vara.
Nej.
Och det vill vi ju inte. Eller, alltså, vi har ju ett mångkulturellt samhälle.
Det är ju fullkomligt orimlig tanke att det skulle vara på det sättet.
Ja, men det kanske vi inte ens vill att det ska vara så. Att alla ska vara
med
i Svenska kyrkan.
Vi kan ju bara vilja vara kyrka i det samhälle som finns. Då fick vi ju tänka oss en helt annan situation.
Ja, det går ju inte.
En nostalgisk tanke tillbaka.
Nej, så är det ju inte. Men absolut tror jag att vi kan öka
det
de
tror
som
jag med.
Konfirmeras.
Det
och att det kan bli en sed bland ett större antal. Det tror jag.
Absolut. Och jag tänker mig också att med det intresse som finns för religion och kristendom överhuvudtaget och vikten av att förstå det. Ska vi förstå händelserna i världen idag så måste vi också ha ett religiöst perspektiv på det. Vare sig man är troende eller inte så måste man kunna tolka sin omvärld i religiösa termer. Därför att många i omvärlden tolkar sin tillvaro i religiösa termer.
Ja, och också förstå sin egen bakgrund och sin egen historia. Varför är vårt samhälle som det är? Och alla de värderingar vi har bygger ju mycket på kyrkans insatser tidigare och hur utvecklas det idag? Alltså så att ta vara på det goda i det, tänker jag.
Att ta vara på det goda i det och få då tolkningsnycklar och verktyg att förstå när någon säger sig vara religiös eller troende eller kristen eller muslim. Vad är det? Vad är det att förstå i det? Hur ska jag uppfatta den personen? Vad vill den? Vad tänker den? Hur uppfattar den livet? Så man har en egen tolkningsnyckel i det mötet, annars blir det ju lätt bara något konstigt och märkligt. En människa som har några märkliga fantasier eller hur man uppfattar det om man inte själv har en förståelse. Och det är ju viktigt oavsett om man har en egen tro eller inte. Också den som är ateist behöver ju kunna förstå människor som är religiösa eller troende. Ja,
ärkebiskopen skrev en ganska bra debattartikel om det här med religiösa friskolor, om du såg den. Jag vet inte, det var någon så här DN-debatt eller någonting. Hon skrev att barn behöver också få en liksom religiös dimension i sin uppfostran. Alltså det behöver få med det i livet som barn. Och det tangerar konst och det tangerar fantasi och liksom de områdena i livet. Och det är inget som man bara kan få när man är 18 år, att innan det ska man inte ha det och sen ska man välja när man är 18, utan det är ju en del av att växa upp och bli människa och kunna hantera sitt liv utifrån det här också, att det är ju en hjälp. Och det kan jag känna igen mig i.
Absolut,
faktiskt.
Så att vi kan väl bara konstatera att ärkebiskopen har ju rätt i det och vi får fortsätta jobba i både vårt jobb och som ideella med att hjälpa ungdomar att förstå och möjligtvis själva hitta kristen tro.
Den nyhet som jag har tänkt ut, det är ju, jag kände att jag var tvungen att nästan ta den här nyheten om bombdådet i Manchester.
Ja, självklart.
Det är ju liksom dominerar ju allting. Igen.
Ja,
det är ju, nu har det ju hänt flera gånger här under våren att någonting sånt här har hänt och nu händer det igen. Och den här gången är det ju jättehemskt att det är barn och det är många
Man kan inte förstå att det var inriktat just på barn och unga. Ja. Hur det som det var på konsert så verkar det vara som att det var själva den vidriga idén att det skulle vara så.
Ja, och sen är också det här små barn. Alltså, det var ju inget så här tonårsuppror musikens, utan det var ju väldigt mainstream och gulligt så.
Ja.
Och det händer igen.
Det händer
igen. Och vi vänjer oss ju, någonstans så vänjer man sig ju vid att det händer, samtidigt som det är så hemskt varje gång.
Tillvänjning går ju ganska fort, kan man nästan säga.
Ja. Och det är liksom samma sak, liksom, det blir ju som någonting som går igång, att alltså det blir en rit man gör efteråt, och alla makt, eller de som bestämmer, de säger ungefär samma sak igen, och det går igång någonting då som vi vänjer oss vid då. Och alltihopa är ju helt sjukt och hemskt att det ska vara så här i världen. Och i Manchester då så har de ju haft tidigare bombattentat med IRA som har bombat på 70-talet. Men då ringde ju de och varnade så att ingen dog. Men flera blev skadade då.
Men det gjorde de inte varje gång. Visst hade IRA gjort bombdåd där också folk har dött. Även i
så är det ju.
Men det är klart, det var på ett annat sätt.
Och det är ju ändå fortfarande, tror jag, i England fler som har dött i IRAs bombdåd än nu i terror, de här.
Absolut, det var ju egentligen dramatiskt på den tiden. Och Storbritannien är väl ett samhälle som är anpassat till stora delar efter att kunna hantera terrordåd med kameror överallt. De kan ju bara på 2-3 dagar veta vilka som har gjort det genom att bara att gå igenom alla kameror.
Ja,
på offentliga platser. Jag tror vart man än rör sig på en offentlig plats i Storbritannien så är man filmad.
Ja, det är väl lite
inte i Sverige.
Nej, inte ännu i alla fall.
I alla fall. Men den här tillvänningen du talar om, det kände jag här med när jag var med ungdomarna här nere i Italien. Det är inte samma typ av starka känslor kring det. Det är som att det har normaliserats att sånt här händer.
Och jag känner man är inte förvånad.
Nej, och jag känner hos mig själv att jag inte får samma typ av dramatisk känslopåslag som första gången det började hända.
Nej, för då var det som att man tänkte att det inte skulle hända. Nu tänker man, men det kommer hända igen bara.
Alltså, det
man
kommer hända igen. Frågan är var. Och det är ungefär som man får nyhetsrapportering ifrån kriget i Syrien. Varje enskilt händelse är i sig en fruktansvärt vidrig händelse när de har bombat eller vad de har gjort. Men i mängden av alltihop så är det som att man har något inbyggt filter och inte riktigt orkar ta in det. Och det är fast jag tänker om mig själv att jag är rädd för mig själv att det är. Jag skulle vilja bli lika upprörd varje gång. Jag skulle egentligen tänka att jag borde bli lika upprörd om allt jag läser. Men det går inte.
Ja, och då borde man ju bli lika upprörd. Ja, men som du säger, kriget i Syrien eller andra hemska saker som händer i Afrika eller Boko Haram, vad de gör.
Och de här krigen i Afrika känner jag att jag kan inte ens riktigt redogöra för vilka de är. Jag har inte full koll för att det verkar vara så flera många olika och visst koll, men det är som att det finns också händelser som vi inte ens bryr oss om, för vi hinner inte eller orkar inte, och det är ju alldeles förfärligt.
Men ofta när det händer något sånt här så ser man folk kommenterar att det är hemskt då, i det här som hände i England. Och så kommer det alltid någon som också säger då att men nu blir alla upprörda, men tänk på offren i krig i Syrien eller så, Afrika. Det bryr ni er inte om, men det här bryr ni er om. Och det andra är ju också lika hemskt. Hur tänker du kring det?
Kommentarerna? Jag tänker också att det vore helt orimligt om vi inte på något sätt påverkades mer av det som är i vårt närområde. Om min granne förolyckas, som jag säger hej till varje dag, eller om en person förolyckas i Spanien som jag aldrig har träffat, det vore väl orimligt att jag inte hade ett större personligt engagemang i min granne.
Mm, det fungerar ju så.
Ja, det måste väl vara så, annars blir vi lite omänskliga på ett annat sätt. Jag tycker det ställer extrema krav på oss att vi skulle bry oss lika mycket om allt. Nu ser jag mot mig själv lite vad jag sa nyss, men till exempel om någon i min familj blir sjuk. Ja, men det är väl rimligt att jag har ett stort engagemang i den i min familj som är sjuk.
Någonstans har du kanske större ansvar för dem du har omkring dig.
Jag tycker att jag har större ansvar. På något sätt måste vi få vila också i en närhetsprincip.
Mm. Och det kan jag tycka.
Ja.
En annan parallell till det. Det är ju med tiggare. Som ju alltid har funnits.
Mm.
Har levt i en fattigdom någon annanstans. Eller då i Balkan eller södra Europa eller så. Och sen helt plötsligt är de här. Och har man då ett större ansvar för dem för att vi ser dem? Alltså vi blir påminna om att de finns. Som alltid, det har alltid varit den här fattigdomen, men nu är de här. Och öka vårt ansvar då för dem kan man ju fundera på.
Men det måste du göra. I annat fall så får vi en väldigt knepig syn på vad det är att vara människa. Sen tycker jag vi ska fortsätta vara upprörda över fattigdom, elände och krig på andra plats, men ansvaret ökar ju med närhet. Så måste. Det kan jag tycka att faktiskt evangelierna visar. Jag menar, när Jesus går omkring, han tilltalar och möter och agerar mot dem han möter. Han lägger ju inte upp ett stort program för hur man ska göra en stor hjälporganisation.
Nej, det är ju väldigt människa mot människa så.
Ja, hela tiden människa mot människa. Det tycks inte finnas någon stor plan i hur han går omkring, inte utifrån hur han ska hjälpa människor, för det tycks inte finnas det, för vi kan inte utläsa det att det skulle finnas någon typ av upplägg, utan det är att möta det man möter i det man är i. Och det tycker jag väl vi kan vila, att det måste väl gälla oss också. Vi kan ju inte, för vi kan ändå inte hjälpa alla.
Nej, det går ju inte. En till grej i det här som jag tänkt på. Jag lyssnade på ett radioprogram och då pratade Lena Andersson, som är författare. Hon har ju skrivit den här boken Egenmäktigt förfarande till exempel. Hon är ju krönikör. Hon hade ett
väldigt uppmärksammat sommarprogram där hon
Hon är väldigt ateistisk och logisk, liksom sådär, tror på logik mycket så, tror jag.
Ja.
Och tror på logik, det låter som en paradox.
Vad är det om man inte tror på logik? Det är någon slags sinnessjukdom.
Ja, jag vet inte. Men hon är väldigt inne på det här att det ska vara rimligt och logiskt. Ja. Och sen så är hon ju då liberal.
Just.
Att hon för fram hela tiden den enskilda individen.
Mm.
Och så pratade hon, de hade några som talade om terrordådet i Stockholm, kom de in på. Och då så sa hon att hon blev liksom illa berörd av allt tal om gemenskap efteråt. Och andlig gemenskap särskilt blev hon extra upprörd, för vad är det då?
Blev hon illa berörd av det som hur människor samlades efteråt?
Ja, och hon tyckte att Stefan Löfven pratade, liksom bara trumma in det här med gemenskap jättemycket efteråt då. Och hennes syn på det är att om man pratar om gemenskap så i det där sammanhanget, då är det en gemenskap med gränser, ett vi och ett dem. Alltså att man ökar polariseringen, för är det en gemenskap så är det alltid några som är utanför, tyckte hon.
Men det är ju en för nu vart jag nästan upprörd.
Ja, men det var intressant, för det var så oväntat att någon säger så. Och det är också utifrån hennes då väldigt liberala syn liksom på individen, att hon tyckte att alla borde ju veta att man begår inte terrorbrott. Alltså det är ju någon slags grundläggande moral, och det borde alla veta, och man behöver inte säga mer än så. Det räcker liksom. Nu men kanske det, jag misstolkar henne lite, men ungefär så var det hon sa.
Fullkomligt omänsklig syn på att vara människa. Att gemenskap är fel därför att det alltid är någon som inte är med i gemenskapen.
Jag tror också efter sådana här händelser, sådana här fruktansvärda händelser, så måste vi ju göra någonting. Och gemenskapen hjälper oss ju i det.
Jo, men då alltså, låter det... Det låter ju som att om vi inte, det är fel av gemenskap för någon utanför, ja men då kan vi ju bara vara ensamma allihop.
Ja, det är ju och ett samhälle är ju en gemenskap i grunden ändå.
Och vi är ju skapade av gemenskap, det är ju alldeles uppenbart. Vi får ju jätteilla om vi är utanför i olika sammanhang och inte minst när det händer något. Alltså det som hände i Stockholm var ju ändå en ganska fantastisk manifestation tyckte jag. Som ändå ger en hopp.
Ja, sen det är frågan var ju...
om vi orkar med en sån manifestation nästa gång det händer, det vet vi inte än, men det får vi verkligen be för och hoppas att vi har det med oss och den kraften i oss.
Det är ju, ja, för det var det ju
hoppet.
Ja, det handlade ju om att det som uttrycktes då var ju ändå att man inte ville slå på någon annan grupp så. Det är ju lätt att det blir en gemenskap med hat i. Men det här var ju ett uttryck för gemenskap som vill ändå vara inkluderande och kärleksfull.
Så det, ja, min bild var ju att det inte var en nationalistisk manifestation utan en medmänsklig eller en djupast sett mänsklig manifestation där som människor kunde delta i oavsett tro och åsikter och så. Men att tänka sig att det är fel, det blir ju ett stålkallt samhälle byggt på någon slags konstig logik av frihet i någon nästan teoretisk mening.
Mm. Ja, att vi är individer var och en för sig väldigt strikt så. Alltså, så fungerar
det inte. När jag hör det här så tänker jag att jag skulle vilja ge Lena Andersson en riktig kram. Minst 20 sekunder så endorfinerna inne komma så att in i värmen. Hallå, det går och har det gott ihop. Man kan kramas, det är gott att vara. Det är gott att gråta och skratta ihop. Nära. Ja,
och det fick ju du uppleva med konfirmanden här nu då.
Ja, absolut. Ja. Man blir lite irriterad på dem och lite arg och ändå är det kul och man tycker om dem och allt det där. På samma, in med Lena Andersson i en konfirmandgrupp.
Ja, och det är det som är att vara kyrka också ju, gemenskap.
Det är det som är att vara kyrka. Ja. Stålhård logik bygger inget samhälle.
Nej.
Inget bra samhälle i alla fall.
Nej, det är ju inte så vi är. Så att det är ju, ja. Men vi får verkligen be och tänka på Manchester och vad alla går igenom där och också vad det väcker hos oss, tänker jag.
Det är viktigt att vi är med i det. Det viktigt. Angår också oss.
Ja, och fortsätta att ha den här öppna gemenskapen där vi inkluderar. Och då så får vi sluta den här podden för den här gången. Och det är så roligt att du lyssnar på oss. Och jag hoppas att du vill lyssna på oss igen och kanske vill du också skriva någonting, någon kommentar eller fråga eller sådär, tanke. Och då har vi ju en mejladress vadtyckerkyrkanda@svenskakyrkan.se.